Välkommen till Ledarskap med Magnus och Kim. Här möter du dina personliga ledarskapstränare på din väg mot ett framgångsrikt ledarskap.
Hej, det är jag som är Kim.
Och det är jag som är Magnus.
Vi har träffat Johan Eklöf, ordförande för Techledarna.
Och vi har lyssnat in ett spännande samtal med Johan om just ledarskap inom branschen tech. Och det är ju spännande och intressant att få lyssna på röster ifrån många olika branscher. Och vi har ju haft gäster ifrån alla möjliga olika sammanhang. Och det är så intressant när det kokar ner till just ledarskap och ledarskapsfrågor att få så här många olika perspektiv.
Man har ju olika bakgrund, det finns ju olika utmaningar, det finns ju olika områden att fokusera på när det gäller ledarskap. Och ska vi lyssna på intervju med Johan?
Absolut.
Johan Eklöf.
Hej.
Hej, välkommen, vad roligt.
Det är kul att vara här.
Du är ju ordförande för Techledarna. Vad är det för något?
Techledarna är en av 19 branschföreningar hos ledarnas förbund. Som är Sveriges chefsorganisation kan man säga. Och Techledarna representerar idag strax över 4 000 ledare inom tech- och it-industrin.
Och hur länge har ni funnits?
Vi är inne på andra året nu.
Så det är rätt så nytt.
Ganska fräscht, ja, precis.
Precis som tech-området. Om man säger så, om man skulle backa bandet 20-30 år och prata om techledare, då skulle rätt många undra, vad är det för någonting?
Ja, antagligen så är det så. Det är ju någonting som har utkristalliserat sig över tid, så att säga. Så att tecken i tiden kan man säga.
Ja, och vad är det för skillnad? Finns det några skillnader att vara idag dagens ledare då inom techvärlden jämfört med att vara inom kanske ledare inom skogsbruk eller någonting annat?
Ja, det tror jag absolut. Därför att framförallt tror jag det har mycket med utmaningar kring kommunikation mellan ledarskapet och utförarna inom organisationen. Till exempel en utvecklingsavdelning med ett gäng utvecklare. För att man kanske har helt olika bakgrund där man kommer ifrån. Idag räcker det inte för en chef, en ledare, att peka med hela handen och säga vi går åt det här hållet. Därför att man har så olika uttryckssätt, så att säga.
Och det är väldigt många unga människor som kommer in i techbranschen. Och det är kanske ett nytt tänkande. Vi pratade innan vi började spela in just detta, den här skillnaden på ungt ledarskap där man skapar sina egna verktyg.
Precis. Det man ser till exempel inom gamingvärlden, många utvecklare kommer därifrån. Liksom, de sätter upp helt egna regler och förhållningssätt för att skapa en ordning i de här gamingvärldarna, communities som man då talar om. Och de passar ju inte alltid in i våra befintliga mönster, strategitänk och sätt att kommunicera eller styra upp en verksamhet. Så det gäller att hitta ett bra sätt att kommunicera mellan ledarskapet och utvecklarna till exempel.
Och det är, jag tror att man kanske behöver ha lite det här med why-et. Alltså varför gör vi saker och ting då? Rätt ofta det gamla sättet att tänka är det ju då att så här har vi alltid gjort. Och det här är våra regler, det här är våra stadgar, det här är våra rutiner. Mm. Men det funkar inte. Min kollega Julia var och föreläste i ett sammanhang för ett tag sedan. Och hon fick frågor efteråt. Hon föreläste om de här olika generationer. Och fick frågan efteråt utav en ledare i ett företag att jag har en ung kille som är anställd. Och jag har sagt att vi börjar klockan 8, men han kommer 8.30, 8.40 och så vidare. Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? För att jag har sagt att vi börjar klockan 8. Och då ställer Julia frågan, varför börjar ni klockan 8? Mm. Och personen i fråga blev lite svarslös. Om man inte själv vet liksom att varför är detta, varför börjar vi klockan 8? En ung människa köper inte det.
Nej. Men det är faktiskt någonting som är verkligen värt att ifrågasätta. Varför kör vi 7-4? Varför kör vi 8-5? Och det är väl många av oss som egentligen inte vet varför. Jo, vi skulle ha en gemensam tid att komma in på kontoret och gå därifrån. Och på den tiden ska arbetet utföras. Jag tänker att någon som sitter med utveckling idag, hon tänker på arbetet på ett helt annat sätt. Kanske mer utifrån om vad som ska skapas, vad som ska uträttas istället för timmar. Och det har ju alltid under lång tid varit en utmaning. Hur ska man värdera saker? I tid eller utfört arbete, prestationer och de här bitarna? Det är jättesvårt.
Och då blir det kommunikationskrasch där ibland. Och du nämnde ju detta då att det är så väldigt vanligt idag att man anställer en produktägare.
Ja, när vi tittar på anställningsannonserna som är ute idag så finns det väldigt mycket produktägare. Och som jag ser det då så ska produktägaren helt enkelt vara ett kitt mellan ledarskapet, de som beställer en produkt eller en tjänst inom en organisation och de som skapar den här tjänsten eller produkten. Så helt enkelt något slags kommunikationskitt. De ska kunna tala och kommunicera med ledningen och de ska kunna kommunicera med utvecklarna till exempel. För de här två entiteterna klarar inte av det själva.
Och det är rätt ofta det händer så att man skapar kommunikation men inte connection. Mm. Och man förstår inte, man talar olika språk och det finns ju skillnad mellan, jag har upplevt också i mitt yrke då när jag coachat i olika organisationer att där blir det ju väldigt krock. Utvecklarna som ofta är människor som tar väldigt mycket tid på sig och vill göra så bra resultat som möjligt jämfört med de som ska ut med produkten till marknaden så vill det vara action, action, action. Nu måste vi pengarna komma in och det ska ju rulla. Och deras kommunikation emellan, det kan bli väldigt svårt. Du har ju jobbat i en organisation där du hade ansvar i olika länder också då. Berätta om det, hur det blev krockat.
Ja, men det kunde vara väldigt utmanande. Man hade då i ett globalt affärsområde så hade du personalansvar, eller du var personalansvarig chef för kontor både i Asien, i Nordamerika och Europa. Med helt olika kulturer kring anställningar, kring vad som förväntas av någon. Där vi i Sverige traditionellt har ju var och en har en ganska stor cirkel av ansvar och man tar ansvar som är implicit och sådana här saker. Jämfört med kanske i Nordamerika där, nej, det är inte mitt jobb så att säga. Att man väldigt strikt har förklarat vad du ska göra och vad du inte ska göra. Och då måste ju ledarskapet vara adaptivt genom de här sakerna till exempel.
Och det är det som är utmaningen idag. Vi pratar rätt mycket om AI och utveckling inom det området. Men kanske det borde vi prata ännu mer om människans utveckling. Mm. För att rätt ofta tänker vi som på 80-talet och agerar som på 80-talet och chefskapet är som på 80-talet eller 90-talet. Jämfört med att tänka hur kan vi tänka på ett nytt sätt? Hur kan vi skapa den här connection generationer emellan, kulturer emellan och tankesätt emellan? Vad kan det finnas för nycklar till det? Att människorna kan komma närmare varandra och ledarskapet höjs?
Ja, inte minst kring pandemin till exempel. Då fick vi ju alla oss en verklig tankeställare. Många företagsledningar eller företagsledare sattes ju verkligen på hårda prov hur man skulle leda utan att personalen var på plats rent fysiskt. Jag tillhör själv den generationen som tänker att ja, men till jobbet går man går till kontoret där 8 på morgonen och så arbetar man tills man är färdig, går man hem, är man hemma så är man hemma. Men det finns ju ett helt annat tänk kring de här sakerna idag. Och jag tror att det utmanar det gamla sättet som du säger då, 80-talsledaren till exempel. Ja, men du hade din personal där, du kunde ställa dig upp och bara tala om nu gör vi så här, det och det och därför. Så att jag tror att att förklara verkligheten som exempelvis man ser för sin produkt, sin tjänst idag och förklara den, måla upp den för de som ska göra den mjuka utvecklingen av det här, programmerare, utvecklare, vad vi nu kallar dem idag. Det är en riktig utmaning.
Ja, så man behöver fokusera mer på resultat, och, men inte så mycket på vägen dit. För i världen då pekade man på hela handen och du just ska göra si eller så. Utmaningen är väl idag att för i världen visste chefen mest om arbetet. Men det är väl inte idag?
Nej, idag är det nog väldigt ofta så att chefen har egentligen inte en susning. Och där kan också mycket av utmaningarna uppstå. Därför att företagsledningen kan måla upp, vi behöver den här produkten. Vi ska ha ett bokningssystem eller vad det nu kan vara. Men man har egentligen ingen aning om hur mycket arbete som krävs för att ta fram det. Och kanske svårt att förstå ibland. Ja, men vi ska ju bara göra det här. Hur kan det ta så lång tid och de här sakerna? Så att där finns nog en väldigt stor utmaning till förståelse mellan de här världarna så att säga.
Är det så att vi har delegerat neråt ansvar men vi har inte delegerat neråt befogenheter i många sammanhang?
Den gamla klassiken. att få ansvar och frihet och ansvar att hänga ihop liksom. Det är ju jättesvårt. Jag tror att den kommer att hänga med oss även in i framtiden liksom. Men kanske på ett nytt sätt idag, i och med att det är nya typer av arbeten som utförs på många ställen. Vi brukar ju skoja om det i ledningen för techledarna till exempel, när vi får frågan hur vi ska expandera och nå fler techledare. Och vi skojar lite ibland om det, att vi kan bara sätta oss ner och vänta om 10 år, är alla ledare techledare. Vi får väl se.
Och vad är det som det ställer som krav till ledarskapet när det blir mer och mer kopplat till tekniken och IT och så vidare?
Ja, det krävs ju, tror jag, att båda sidorna verkligen har en vilja av att mötas, att förstå den andra sidan. Och naturligtvis så är det ju den som har mest makt, ledaren som har det största ansvaret för att den här kommunikationen ska fungera naturligtvis. Och då duger det inte att reagera med frustration och uppgivenhet kanske eller så här, utan man får försöka sätta sig in i problematiken på ett helt annat sätt.
Vad är det för skillnad idag då som ledare jämfört med 20 år sedan?
Ja, den är ju svår. Det är ju så mycket som har hänt på 20 år alltså. Man tycker att 20 år är ju ingen tid, men det är ju en enorm tid. För 20 år sedan, då flög vi runt med en packe flygbiljetter i papper i handen. Men idag så gör vi det i någon app i telefonen till exempel. Ja, lika mycket har ju våran vardag ändrats till exempel. Jag tror säkert det finns massor med företag där ute som helt plötsligt finner sig stå med dubbelt så stora kontorslokaler som de behöver, därför att verkligheten idag ser helt annorlunda ut, där man har anställda som jobbar på distans. Man ska ta helt andra hänsyn som ledare idag än vad man behövde göra för 20 år sedan. Man får ju faktiskt inte ens använda samma språk idag som vi kunde göra för 20 år sedan. Och jag lägger ingen värdering i det, bara konstaterar att det är på det sättet.
Finns det någon skillnad idag, eller då, om du jämför techledarna med några andra då, eller åldersskillnad? Blir man inom techområdet, blir man snabbare ledare som i yngre år? Eller är det bara mina gissningar?
Jag tror att det delvis kan vara på det sättet, men någonting som vi har sett är att det finns i Sverige idag en väldigt stor andel techledare på olika nivåer som inte är svenskar utan hitkallad arbetskraft, om vi säger så, som kommer ifrån andra kulturer. De har inte en susning om de svenska semesterreglerna, semesterlagarna, hur vi gör med övertid, hur vi gör på annat sätt. Liksom. Det handlar om kulturskillnader. Där har ju naturligtvis en organisation som techledarna ett stort ansvar att svara på sådana frågor. Det handlar inte liksom om konflikter på arbetsmarknaden och sådana här saker, utan det handlar om helt andra, väldigt egentligen basala saker.
Ja, det är väldigt intressant. Det tänker man inte till vardags, att det blir tillför också andra kulturer och andra sätt att tänka då, i verkligheten eller den världen vi lever i.
Ja, verkligen. Alltså, vi befinner oss i Göteborg för tillfället. Och här finns ju industrier som har ett stort antal anställda som är hitflyttade från andra länder, andra världsdelar. Vi har folk som kommit hit från Indien, från Kina, bara för att nämna några olika ställen. Och de har naturligtvis helt andra förutsättningar med sig i bagaget. Superduktiga människor, men de passar inte in i vårat det vanliga pusslet liksom. Alla vet hur Försäkringskassan funkar. Alla vet hur semester funkar. Men så är det inte för de här människorna.
Det gör ju att det blir en stor utmaning att skapa den här närheten till varandra. Och även om världen har blivit väldigt liten, när vi pratar om globalt, så är det faktiskt egentligen det närområdet på grund av tekniken. Trots alla dessa olika sätt att kommunicera, alla våra olika kulturer och raser och religioner och så vidare, så har vi alla människor samma liknande behov att bli sedda och hörda och accepterade. Kan tekniken hjälpa oss med det idag?
Det tror jag absolut. Vi kan ju bara se på det sättet som våran värld har krympt över de senaste decennierna. Det är ingen stor plats längre. Om jag talar om för någon i min omgivning att jag ska resa till Australien, ja, men det är ingen stor sak. För 25 år sedan var det liksom, va? Det var ju helt fantastiskt liksom, för det var så långt borta. Så världen har ju blivit en mycket mindre plats. Vi har blivit mycket mer integrerade, öppnare på ett annat sätt. Arbetsmarknaden idag, ja, men det ser inte ut som det gjorde tidigare. Och det är ju bara någonting vi har att förhålla oss till liksom. Jag tror att som chef, som ledare, så tror jag att man gör klokt i att ha en ganska ödmjuk attityd på ett helt annat sätt idag. Att inse att, ja, men jag kanske inte vet bäst. Jag kanske inte behöver ha koll på allting på minsta nivå. För ska jag det, då har jag en utmaning framför mig när det till exempel gäller techarbeten. Vi pratar om webbutvecklare och så vidare. De flesta chefer som inte kanske har ett företag inom den industrin, de har inte en susning om hur det här går till. Så att öka kommunikationen och kommunikationsvägarna mellan de som utför arbetet och de som har beställt arbetet, det tror jag är jätteviktigt.
Och det är ju så att vi behöver inte kunna allt. Jag vet inte riktigt hur elektriciteten funkar, men jag vet att när jag trycker på knappen så tänds lampan i mitt vardagsrum. Eller jag behöver inte veta så mycket då om endorfiner och kortisol för att veta att min familj tycker om kramar.
Precis.
Så vi brukar oftast avsluta vår intervju med att fråga tips. Om du skulle vara en ung ledare, någon som precis kanske har blivit en ledare, får ledarposition, vad skulle ge för råd, vad skulle ge för tips för den unga ledaren? Vad behöver hon eller han tänka på?
Ja, det är så mycket man behöver tänka på idag, men jag tänker på att tänk på att du har två öron och en mun. Jag tror att där kommer man långt faktiskt.
Tack, Johan Eklöf.
Tack.
Superintressant att få lyssna på Johans tankar och hela ert samtal runt omkring just ledarskap i den här branschen, i techbranschen. Och vi brukar ju alltid fånga upp några tankar och reflektioner runt samtal och intervjuer som vi har lyssnat till tillsammans. Och jag fastnar ju för många olika delar i detta såklart, men kanske det första jag har märkt till är ju just det här perspektivet att verka i en så pass global marknad med de förutsättningar, det globala kontoret jag har hört någon kalla det för, att man har de här medarbetarna, hubbar, man är ofta utgrupperad på många olika platser och de specifika ledarskapsutmaningar som det verkligen för med sig i den här branschen.
Världen har plötsligt blivit väldigt, väldigt liten på grund av teknikens utveckling. Och det är klart, det kräver sitt ledarskap. Dels, som han nämnde du, eller då människor från olika kulturer, olika tankesätt, olika bakgrund. Och när man kommer tillsammans, antingen genom nätet eller då fysiskt, så är det alltid en utmaning för ledarskap.
Och det där man tar för givet att alla känner till eller vet om. Han tar ju flera sådana exempel om Försäkringskassans funktion eller semestrar. Att verkligen påminna sig och varandra om att det där som vi spontant tänker att det vet väl alla. Att det är ju inte så. Och att som ledare då ta ett extra varv för att inkludera och skapa förståelse runt system och funktioner. Det tror jag alla har nytta av att lyssna till, oavsett om man är då i techbranschen eller inte. Att verkligen tänka till en extra gång. Vad är det som är gemensam kunskap och vad är det som vi bara tror att alla kan och vet här?
Det som också är intressant att rätt många som är inom techbranschen kan ju ha då bakgrund inom gamingvärlden. Och då har man skapat sina egna regler och rutiner. Och hur ska som ledare, hur anpassar man sig själv som ledare då? Och fokusera på vad som är viktigt och varför man gör saker och ting istället för hur det ska göras.
Precis, och det tyckte jag också var spännande att det är inte bara de olika kulturerna ifrån olika delar av världen, utan här finns det också rätt mycket av den egna kulturen att förhålla sig till och blandningen då mellan en ganska stor grupp unga medarbetare, vad jag förstår, som kommer ifrån den här gaming- eller programmeringsvärlden. Man har med sig mycket av egna kulturella vanor och uttryck som den här ledargenerationen, om det nu är så att man lite generellt sett har lite äldre ledare på plats, behöver förhålla sig till och förstå att kommunicera i. Det tycker jag var väldigt intressant.
Verkligen, och som han avslutade också intervjun då, liksom att okej, vi har en mun och två öron. Alltså de här så kallade gamla sanningar, de håller än, oavsett hur teknikens utveckling eskalerar, så är det faktiskt så att som ledare behöver vi vara duktiga på att lyssna, ta in innan vi själva agerar.
Ja, verkligen så. Och jag vet inte exakt om Johan la det i sin tanke när han sa just det på slutet som råd med två öron och en mun. Men jag tänkte faktiskt precis samma sak, att som ledare så gäller det att använda de här väldigt gamla klassiska metoderna för kommunikation, även om det finns mycket tillskott. Jag har pratat med många ledare och chefer som säger att ja, men jag har nog börjat ringa lite mer till dem som jag har samtal med. Jag inser att ringer jag så får jag en annan kontakt. Och ringa var ju modernt någon gång, det är inte det senaste som har kommit i kommunikationsväg. Och att mötas tvärs över ett bord eller på tu man hand, det är också väldigt framgångsrikt när det handlar om att nå fram till varandra och lyssna och förstå.
Verkligen. Techledarna har sin konferens i Stockholm den 10 april. Så du som ingår i techledarna, så anmäl dig.
Och vi har ju också spännande på gång ifrån Wake Me Up här i Göteborg.
Exakt, du som bor i närheten. Så Wake Me Up arrangerar ett möte den 20 mars då, det här året då, på United Spaces på Lindholmen. Och det handlar om att leda generation Z. Och det är gratis, men du behöver anmäla dig. Gå in på Wake Me Ups hemsida så hittar du det där.
Och Wake Me Up är ju organisationen som vi står bakom för unga i Sverige. Och det finns det ju mycket att lyssna till i avsnitt som ligger bakåt. Vi får också rekommendera vår samarbetspartner motivation.se för mer om ledarskap.
Och du får gärna höra av dig till oss genom vår hemsida magnusochkim.se eller via sociala medier Ledarskap med Magnus och Kim.
Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.